Det är första gången jag flyttar mellan tre mikrofoner. Det var ju ganska roligt. Alltså, jag tror ju att det här perfekta idealet på något sätt har låst oss så mycket. Och vi har ju medlemmar i Philadelphia som håller sig borta. Som kan gå, de är friska, de bor i Örebro. De skulle kunna gå, men det är någonting de har hängt upp sig på som inte är perfekt, och därför går de inte längre. Jag menar, Hanna sa, och Elkana, de gick ändå. Ni vet, en del går för att predikan är för långa, en del går för att de är för korta. En del går för att det är fel sång, och en del för att det inte är psalmsång och orgelsång och lovsång. Alltså, vi har så hemskt mycket vi kan hänga upp oss på. Men varför måste vi alltid hänga upp oss på det? Vi kan väl gå och lovsjunga Gud ändå, trots allt. Ja, ni får tycka vad ni vill. Det femte då, som jag tycker jag ser, det är ju att brobyggare bör, eller måste, det är ett lite tråkigt ord, vara ivriga bedjare. Jag tänker mycket på Hanna där. Hon kunde ju satt igång en förtalskampanj mot Peninna. Hon kunde gått ut i stan där, knackat på dörrarna. Och så kunde hon, vad bra, det var fjärde gången det. Så kunde hon utnyttja alltså situationen genom att svärta ner sin rival. Det kunde hon gjort. Har du hört vad hon säger om mig? Har du hört vad hon säger om mig? Vet ni vad hon säger om mannen? Vet ni, hon har sina unga. Alltså, hon kunde satt igång en förtalskampanj och försökt att svärta ner den här Peninna, som ju inte var en trevlig kvinna, det kan man ju inte säga. Det gjorde hon inte. Utan hon förvandlade allt i bön till Gud. Tycker det är så vackert. För hon kunde gjort det andra, men hon gjorde det inte. Detta har varit en brobyggares väg i alla tider. Att inte sätta igång och försvara sig själv, utan förvandla allt i bön. Och det finns så många exempel på detta. Jag läste om Jeremiah Lampier, som på 1850-talet trött på det här med situationen i samhället och läget och sådär. Och så kallade han till ett middagsbönemöte i New York 1857. 20 stycken kom. Och man tänkte, det var inte så många. Men de höll i. Det kom så småningom 3000 bedjare. Det kom så småningom 10 000 som dagligen möttes i New York för att be. Det spreds över hela USA. I Philadelphia, staden där, var man 4 000 bedjare. Och man räknar med att 1 miljon människor blev omvända i USA, lika många i England, som en följd av den här bönerörelsen. Visst skulle det vara fascinerande? Jag tänkte på det när vi åkte genom Småland. Det är så vackert. Ni vet ju vilket underbart landskap ni lever i. Jag kom hit 1960 första gången. Och vi åkte förbi Klavreström och Norrhult och Lenhovda och Kosta och det här, ni vet. Ja, det åkte vi inte förbi, men det finns ju där. Skruv stod det. Tolj. Ja, och så kom vi till Konga. Det ligger vid Tingsryd någonstans där. Ja. Och där i Konga fanns en evangelist som hette Judit i Konga. Och det var mycket speciell människa. Och tänk att när jag blundar så kan jag se hennes enkla rum där i kapellet. Det var inte mycket som hon hade. Men framför hennes säng så låg det en kudde på golvet. Och i den kudden fanns det två djupa nedböjningar. Två dalar. Det var ett avtryck från hennes knän. Hon var alltså bedjare, denna Judit i Konga. Och det märkliga är att hon samlade inte skarorna. Men det är många som har sagt så här, att när vi kommer till himlen, eller om vi kommer till himlen, så kommer det att finnas många kongabor där. Därför att den som kallades till dödsbädden när kongaborna skulle dö, det var Judit Karlsson. Och hon fick be med dem, därför att de visste att hon är en bedjare. Alltså, väck liv i bönen. Det är ju jätteviktigt. Nu ska vi gå vidare. Ska vi gå vidare till det sjätte. Brobyggare måste vara djupt engagerade. Det hör ju ihop med det här som vi sa. Alltså att bön, det måste vara engagemang. Det är det som Hanna har, eller hur? Alltså, det fanns ett sånt engagemang så hon gråter. Det är alltså en bön som är blandad med tårar. Och det, jag tycker det är fint. Alltså, jag tror John Hedlund, han sa en gång så här att förr så kom föräldrar till mig med tårade ögon och sa att våra barn är inte frälsta. Då hade de sån nöd för sina barn. Det sa John Hedlund. Nu kommer de med torra ögon och säger att vi har så fina barn. Alltså, hur djupt sitter det här engagemanget för människors omvändelse och frälsning? Det är ju jätteviktigt. Ni vet den här David Wilkerson som kom från USA. Han kom ju och talade här i Sverige. Och han hade förberett något budskap. Men när han då stillade sig i bön så fick han två ord som gällde den svenska kristenheten. Och det var orden apati och håglöshet. Alltså, det här djupa engagemanget, var finns det hos oss som för oss till tårar? Nu ska vi gå vidare. Brobyggare måste våga ge offer. Ja, Hanna, du ska få en son. Oh, vad bra! Då ska han ta hand om mig i hela livet. Och han ska ge den här peninna på nöten så att hon tiger för alltid. Nej. Hon säger, får jag en son så ska jag ge honom tillbaka till Gud. Visst är det vackert? Hon har inte, innan hon ens har fått honom, har hon lovat bort honom. Hon lovar bort det käraste hon har. Hon får det som en gåva från Gud, inte för att behålla det själv utan ge tillbaka till honom. Hon förstår att allt det hon får är egentligen Guds. Det här är inte lätt. Jag hörde om en missionsman som talade i en jättestor ungdomskonferens som handlade om mission och att satsa sig för mission. Och han talade eldigt och varmt om detta att ge sitt liv för missionens heliga sak. Och så i slutet så sa han så här: ja, alla ni ungdomar som vill ge ert liv för missionen, som vill utbilda er, som vill gå ut i andra delar av världen, som vill göra en insats för att rädda människor, kom hit fram. Och det strömmade fram unga människor till förbön. Då reste sig en ung man. Vi gick ut i gången. Och när han gick fram så såg missionsmannen att det var hans egen son som kom. Och då lär han ha sagt: nej, 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 inte du, inte du, inte du. Ja, det är lätt att kräva offer av andra. Men det är svårare när det börjar ta en själv, eller hur? Men Hanna, hon offrar med glädje sin son. Tycker det är fascinerande och gripande. Och det kan ni som är mödrar, ni kan ju föreställa lite grann hur det känns när du har fått något som du absolut är den finaste gåvan som finns, men ändå ger ifrån sig den. Det är ett stort offer. Vad tänkte Abraham som hade slitit alla dessa år för att få en son? När Saras moderliv var förtorkat och hans egen kropp var som död, så skedde undret. Fantastiskt. Och så växer pojken upp. Och så kommer Gud en dag och säger: Abraham, ja. Ta din enda son, den som du har kär, och gå bort till Moria berg och offra honom. Alltså, kan ni tänka er vad Abraham tänkte? Det står inte, alltså det är märkligt med Abraham. Han kan argumentera när Gud ska förstöra Sodom. Då kan han liksom be flera gånger, fler och fler. Men när Gud säger: ta din enda son och offra den, säger Abraham ingenting. Han bara tar risknippet och så går han. Men det står att Abraham säger till tjänaren: när vi kommer tillbaka. Det är så underbart. När vi kommer tillbaka. Det ligger alltså en tro i att Gud ska göra någonting så att både han och sonen kommer tillbaka trots allt. Men han var villig att ge ett offer. Och det tror jag vi måste göra. Det krävs av svensk frikyrklighet, svensk kristenhet. Det åttonde: brobyggare måste våga satsa på unga människor. Ja, det är naturligt mellan, alltså det finns en spänning mellan unga och äldre. Det är har alltid funnits. Det var ju så när jag var ung. Det är ju många år sedan. Och vi hade satt igång med någonting i Borås som vi kallar för ungdomsevangelisation i funktion. Och vi ville ha en samling i kyrkan för det. Då stängde de kyrkan där och så fick vi sitta i trappen utanför. För sånt där ska ungdomarna inte syssla med. Ja, men, det var ju dumheter, men jag har förlåtit dem för det. Men alltså, det har ju varit en spänning hela tiden. Och vi skulle inte ha möten klockan 19 på lördagskvällen. Vi skulle ha det 22 och 22. Men vi samlade ju fullt hus. Vi fick ju be med många ungdomar. Alltså, det är ju så lätt för oss som är lite äldre att ja, vi tänker så här, de måste bli som vi. Och så glömmer vi hur vi var när vi var unga. Och det står om Eli här. Han är lite trög, han är lite traditionell. Han tänker på det som är varit. Han är liksom inrutad i sina vanor. Det står om honom nästan varje gång att han sitter. Eli sitter hela tiden. Alltså, det är inte så lätt det här. Och jag vet ju det som har varit pastor. Det var en äldre dam som Ganska gammal var hon. Hon var nog i 80-årsåldern så där. Hon kom till alla rockkonserter som de hade i den där kyrkan. Ni vet, där de skriker så stämbanden blöder nästan. Ja, och då tänkte jag, vad konstigt att hon går på alla sådana här rockkonserter. Och då frågar de henne, varför går du på alla rockkonserter? Jo, jag tycker det är fruktansvärd musik. Och jag har öronproppar i bägge öronen. Men jag älskar ungdomarna, sa hon. Och nu vill inte jag att du ska gå på rockkonserter, för du gör som du vill. Men alltså, det är ju viktigt att vi som är lite äldre välsignar de som är lite yngre. Hur var det med våra egna barn? Ja, de föddes ju då. Sen var de ju färdigmogna efter en månad. Nej, det var de ju inte. Utan vi fick ju hålla på hela tiden under deras uppväxt och försöka lära dem lite vett och fason. Så är det ju också i en församling. Vi hade ett par makar i Linköping som hette Olle och Bobby. Olle och Bobby, de var väl i 80-årsåldern sådär. Och de hamnade då i en lägenhet. Och så mitt emot dem så blev lägenheten tom. Och vet ni vad det flyttade in där? Jo, det var sådana här, ni vet, som hade sådana här mohikanfrisyr. Då, och färgade och tatuerade vad de nu var. Och de tyckte ju, de här gamla, att det var förskräckligt. För de var ju gamla, de hade ju så, vet jag ut. Men då bjöd de in dem på kaffe. Och då satt de där vid köksbordet. Och då sa Olle så här. Du förstår. Det där är fina människor under alla tuppkammar. Och under skalet. Och de fick vittna för dem. Alltså, vi som är lite äldre. Vi måste våga satsa på unga människor. Även om de inte uppför sig som vi kanske tänker. Det är svårt, men jag tror att det är jätteviktigt. Nu är vi snart färdiga. Brobyggare måste våga tro på Guds löften. Vad fint det är när den gamle Eli äntligen förstår vad det är som händer. Och så säger han så här till henne, till Hanna. Gå i frid, Israels Gud ska ge dig vad du bett honom om. Det vill säga, han gav ett löfte. Och då står det, Hanna tackade vördnadsfullt och gick sin väg. Sedan åt hon och såg inte längre sorgsen ut. Alltså, den som tror och vågar tro på Guds löften behöver ju inte se så sorgsen ut. Utan Guds löfte håller ju när allting annat vacklar. Och därför så är det så viktigt att vi liksom läser Guds ord, bygger vårt liv på Guds ord. Det var en dam som fick besök av pastorn. Hon fyllde 100 år. Och hon hörde dåligt, och hon såg dåligt, och hon mådde dåligt, för hon var 100 år. Och då så satt hon där vid sitt bord och det skulle drickas kaffe, och då så frågade pastorn sig, hur mår tant? Va? Hur mår tant? Va? Nu ska inte jag skrika för jag har lite dålig röst. Hur mår tant? Vet ni vad hon sa? Hämta min bibel så ska jag se efter hur jag mår. Alltså, hon läste bibeln och i bibeln fanns Guds löften. Och det var Guds löften som gjorde att hon mådde som hon mådde. Det är inte så dumt. När du känner att smärtan kommer, när du tycker att synen blir sämre, när du känner att hörseln blir sämre, när du känner att liksom allting drar ihop sig, så lita på Guds löften. Vi hade i Aneby en man som heter Allan. Han är död nu. Men jag sa till Allan ibland: vet du Allan, du är som en lampa. Jaha, vadå? Jo, ibland är den släckt. Men när du börjar tala så är det som att sticka in stickkontakten i väggen och den börjar lysa. Du ska tala mer, Allan. För du talar tro och du talar Guds löften. Som gör att vi alla vi andra blir upplysta. Alltså, våga tro på Guds löften, även löftena som gäller för andra sidan. Det är ju för oss som är lite äldre. Också de löftena håller, eller hur? Och så det sista. Brobyggare måste våga släppa loss tillbedjan. Det hör ihop med allt andra. Men i kapitel 2 i första Samuelsboken så finns Hannas lovsång. Och gå gärna hem. Ja, det vill jag inte du ska göra nu, men efter kvällen. Läs vad denna enkla kvinna, vad hon gör, vilket innehåll hon har i sin tillbedjan. Hör bara här: ty jordens fästen tillhör Herren, på dem har han lagt jordens rund. Hon börjar liksom i skapelsen med sin lovsång, och sen går hon i sin lovsång igenom hela historien och fram till sin smordes spira. Hon till och med profeterar om Messias Kristus. Alltså, detta kan Gud göra med en kvinna som lever i en dysfunktionell familj. Som är utsatt för hån och smädelser och till och med hat. Gud kan göra detta med en kvinna. Och hon föder en son som heter Samuel. Och läs Samuels historia. Och du förstår att det han var och blev är väldigt mycket ett resultat av det som Hanna gav honom. Alltså, en enskild människa, man eller kvinna, kan genom att agera inför Gud öppna för ett skeende som välsignar en hel nation. Det är det som Hanna gör. Nu ber vi. Tack Herre för att du vill hjälpa oss. Att som enskilda inte tänka det är kört. Eller vi har gjort vårt. Utan hjälp oss att i en ödesdiger tid, både för enskilda människor, för församlingar och för vårt samhälle, hjälp oss att vi prövar de gamla vägarna. Vi träder fram inför dig, Herre. Och vi ber dig om det som du vill ge oss, och det vi får, det vill vi ge tillbaka till dig. Herre, vi ber att enskilda människor också idag ska kunna bli brobyggare, banbrytare, väckelsens redskap för det som denna nation Sverige behöver just nu. Ett andligt uppvaknande, en väg till dig istället för bort ifrån dig. Välsigna församlingen här. Välsigna enskilda människor att ta detta steg. Vi tackar dig att du hör vår bön. I Jesu namn. Amen.